Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt så gästas vi av Bojan Djordjic som pratar om blåa kort, 10 minuters utvisningar och gnälliga föräldrar. Disco Kristoffersson från Aftonbladet ger oss senaste nytt i frågan om förbundskapten. Det blir ett mycket märkligt klipp från sociala medier som innefattar fingrar och rumpor. Och så veckans säkra förstås. I studion, Therese Strömberg, Jonas Nilsson och jag heter Micke Leijonryda.
Check complete. It's fine. Perfect.
Yeah. Yeah. Wait. The on-field decision was offside.
What?
Liverpool går och torskar mot Arsenal. Serieledare Klopp ska sluta. Började dala nu lite för Liverpool kanske?
Nej,
det gör det inte. Var det inte Arsenal som var väldigt bra och väldigt på tå hemma på Emirates?
Jo, de var jättebra i första halvlek skulle jag säga. Jättebra en bit in i andra också. Och sen så började de tappa kontrollen lite och men så löste de det igen. Alltså, och det var väl det bästa som kunde hända för den här ligan. Att Arsenal vann den här matchen.
Men vi stod ju här för några månader sedan, eller du stod och sa så här: den som kan utmana City om titeln, det är Arsenal. Så här, nu kommer de. Och sen är det plötsligt det Liverpool som har seglat upp och är toppen.
Ja, jag såg inte riktigt framför mig att Liverpool skulle vara så här fruktansvärt bra den här säsongen efter fjolårs. Jag visste att de skulle vara bättre än förra året, men att de skulle vara så här bra igen, det hade jag inte sett framför mig. Men,
och då saknar de ändå Egyptens Salah som har varit nere på Afcon och spelat. Han har inte varit tillbaks. När han kommer tillbaks, då är det som att Haaland går in i City, den stora målgöraren är tillbaks. Så att Arsenal har vunnit här på Last Chance Saloon, Arsenals sista chans att hänga med och eventuellt ta ett ligaguld. Men City och Liverpool kommer bli bättre nu.
Mm. Det är ingen som bryr sig egentligen om de afrikanska mästerskapen. Möjligt i Tottenham-fansen.
Den där känns oerhört kolonial, den där åsikten. 300 miljoner afrikaner tror jag bryr sig lite.
Ja,
i alla fall.
Okay, fine.
Och okay, min polare Esse också, han är från Nigeria. Faktum är, de flesta bryr sig om Afcon.
Inga här om säger så.
Och det är ett otroligt mästerskap.
Det är större.
Älskar afrikanska mästerskap.
För mig är det viktigare än blågult i Serie C mot Färöarna borta.
Toppar sen. Ja, vi ska återkomma till att vi hamnade i dödens grupp i Nations League. Men vi tar det så här. Jag vill prata om Luton, hörni. Jag har ju sågat det där skitlaget hela säsongen. Och nu helt plötsligt, då går man och kryssar mot självaste Newcastle i veckan som varit.
Ju mer du sågar Luton och Robbie Edwards magiska lilla bygga av den här lågbudgetklubben, desto bättre går det för dem. Mm. Jag tror att de hänger kvar, Therese. Vad tror du?
Oj, vad mycket känslor det bubblade i kroppen där.
Men jag har så svårt att hantera det här, för att jag höll på och raljerade hela sommaren och inför säsongen att det här skulle bli liksom det sämsta Premier League-laget någonsin och att allting såg jättemörkt ut. Så att jag har liksom svårt att hantera att de helt plötsligt kan spela 4-4 borta mot Newcastle. Det gör mig förbannad.
Mm. Och vinner hemma med 5-0 mot ett av de större lagen också. Jag tror det finns sämre lag än Luton, så jag tror Luton hänger kvar. Jag började offra min vinterperuk för det.
Vi ska avsluta med Sheffield United, apropå skitlag. Och 100% relaterbara saker nu. Jag har ett ljudklipp på ett av fansen. De spelade mot Aston Villa i veckan som gick. 5-0 torskar de mot, men de gör ett mål. Och så här glad blir det här fanet nu. De ligger under med 5-0. De gör ett mål, så då vill jag ju att de ska vinna med 6-5. Målet, vill bara säga, blir bortdömd på grund av VAR. Så att de torskar med 5-0.
Så ni igenkänning på det där?
I veckan så verkar det nu återigen för 11:e gången i rad, tror jag faktiskt, vara klart med ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget i fotboll.
Match nummer 3 på kupongen, Tottenham mot Brighton där. Kulusevski i Tottenham. Jag undrar vad han tänker. Vem ska ta över blågult nu när vi kommer till, de kallar det för dödens grupp här i Nations League, va?
Ja, i sektion C.
Ja, den dödtråkiga gruppen.
Jon Dahl Tomasson och Jens Gustafsson är de finalisterna, vad det verkar, som är uppe på tal och löneförhandlar. Så har jag förstått det.
Ja, jag vet inte hur långt de har kommit. Jens Gustafsson har de säkert pratat en hel del med. Sen hur långt de har kommit att prata med Jon Dahl Tomasson, det är väl en större fråga. Men det, ska jag säga, är det första förbundskaptensnamnet som har liksom kittlat mig lite grann. Mm. Jag tycker att det känns helt otroligt om man skulle få Jon Dahl Tomasson.
Jon Dahl Tomasson. Just nu i Blackburn, va? Men fått sparken. Precis.
Han har bråkat med ägarna, han fick inte de pengar han ville ha, bla bla bla. Blackburn har blivit en lite stökig klubb sen de lämnade Premier League. Så att, men ta in honom, absolut. Det kunde varit värre. Vi kunde ha sett Fredrik Reinfeldt i Let's Dance på fyran eller vad som helst.
Men alltså, men jag tänker mig, är inte det här ett drömgig att få nu? Alltså så här, noll förväntningar. Alla har tackat nej. Ingen kommer tro att du ska liksom göra underverk med det här. Och då bara segla in, få 300...
Det finns väl i för sig jättehöga krav på att Sverige ska vara bättre än vad man har varit de senaste 2 åren. Det finns ju jättestora krav både inifrån och utifrån på att man ska vinna den här Nations League-gruppen, att man ska ta sig upp i B igen, att man ska liksom inleda ett VM-kval om ett år är det väl som det borde börja. Att alla de där grejerna är ju... Det är klart som fasen att det finns jättehöga krav på att ta det här... på att ta det här jobbet. Men samtidigt, det är lite som du säger, att det är ju också lite men det är ju inte jätte, man har ett bra sätt, alltså offensivt sett bra lag som man får ta över, och det kan ju knappast bli sämre.
Nej, men alltså det går, vi är alltså i C-divisionen nu. Det finns ingen lägre serie. Eller hur?
Det finns ingen korpen. Då ordnar de en speciell serie för Sverige.
Det finns det, okej. Okay. Ja, alltså, så det värsta som kan hända är att vi åker ner i D. Den här människan kommer då tjäna 300 000 kronor i månaden på att få in Bardghji, Lukas Bergvall, en mängd superstjärnor som de kan ju spela fotboll. Även om de skulle ställa in skorna, så hoppas jag vid Gud att de ändå kan ta sig åtminstone till en...
Ska komma ihåg att Sverige nyss förlorade mot Azerbaijan. Mm. Alltså lugn.
Om Partijan är ringen, nämn inte det, för han har gått i terapi efter Azerbaijan smeknamnet. Okay. Slovenien, Azerbaijan, Estland. Det är klart att vi ska
Slovakien,
ta dem.
Slovakien, va?
Jag pratar med Reinfeldt, det ska vara Slovenien.
Dödens grupp i C. Ja. Jon Dahl Tomasson i alla fall. Det är favoritnamnet.
Alltså två SM-guld med Malmö, Champions League-gruppspel med Malmö, enorma meriter som spelare, inte minst i AC Milan.
Okay. Snälla Jon Dahl, för helvete, ta jobbet, vi hänger nämen.
Nu är han här också, han som är tillbaka. Woo! Sveriges kaxigaste fotbollsröst. Bojan Djordjic.
Tror du att vi ser Therese Strömberg?
hon är väldigt kunnig, men inte så kaxig faktiskt.
Ser ni att det hela tiden så är det någon ny peak jag får när jag kommer hit. Och nu sa han Örjans fall. Janne, jag får det varje lördag.
Du tänker Halmstad, Janne Andersson. Ja. Ja, det är den.
Alltså vi har lämnat det bakom oss.
Det är så det är att komma hit.
Snälla, ge mig en kram någon gång. Säg någonting bra om mig. Det skulle vara kul.
Ja.
Tittarna får en helt annan bild, Jonas.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Bojan, Manchester United ska bygga ett slags Wembley i norr för en massa pengar. Kommer du vara där på invigningen?
Det kommer jag inte vara. För att om man ansöker om säsongsbiljetter så är det ungefär 120 000 människor som står i kö. Så att jag tror inte att de kommer bjuda mig i alla fall.
Nej, du är till och med portad från Uniteds välgörenhetsmatcher.
Men nu är jag tillbaka. Jag är tillbaka i juni. Jag ska spela 12 juni.
Vilka grejer. Vad är det för match?
Ja, det är på Malta i alla fall. Det ska ske på Valletta. För supporterklubben fyller 75 år.
Mm.
Så att det blir resa till Malta, så jag är tillbaka.
Är du lovad ett inhopp? För du hamnar ju ofta på bänken i United.
Nej, det är, alltså jag startar ju, Jonas.
Gör du?
Ja, jag är yngst, det är därför.
Alltså
Jonas, kom igen nu. Mm. Även mina vänner hoppar på mig, så fan är det för program?
Men du, traditionen som vi har, som vi startade, tack vare dig, det är ju den här programhunden som heter Pest eller Kolera. Den här då. Liverpool vinner ligatiteln 5 år i rad, eller... Riva Old Trafford och bygga en helt ny stadion.
Riva Old Trafford och bygga en ny stadion.
På riktigt?
På riktigt.
Har du ingen...
5 år i rad.
Ja.
Med Liverpool supportrar. I Sverige också. Ja,
det går inte.
Nej. Och att de går om i ligatitlar, vilket de är ändå nära på att göra eller tangera i år, eftersom de kommer slåss med City Arsenal. 5 år i rad.
det är inte tänkt på.
Ändå en ganska dålig pest eller kolera. Alltså med en helt fallfärdig arena som knappt står kvar. Liksom. Men, det är klart man hellre väljer att liksom få någonting nytt och fräscht där än att största rivalen ska vinna 5 år i rad.
Ja, men jag tänker mig att så här, finns det liksom inget
historiskt värde? Jo, det finns, men det är Liverpool vi pratar om.
Ja, exakt. Det är klart att det finns. Det är klart att det finns massa liksom, känslor och grejer i den här arenan att man vill ha kvar den, men inte på bekostnad av att rivalen ska vinna 5 år i rad.
Jag glömde.
Vad kul att sitta här på Old Trafford, det läcker i taket och Liverpool har vunnit för 5:e året i rad. Åh, vad kul livet är!
Jag glömde ju bort
vad kul det är. Kul att det är Salford Keynes, vi kommer in i vattnet direkt.
Glömde jag att du var AIK också. Du har ju tappat Råsunda redan, så ni är redan inne i det här svängen.
Nationalarenan kallar vi den. Jag vet var du är på väg.
Vi går hem, Bojan. Du och jag går hem som AIK. Vi ska checka jordgubbar.
Men arenan har liksom ingen historisk betydelse.
Jo, det är klart
att den har.
Du ställer den mot någonting helt
fruktansvärt. Alltså vi pratar United-Liverpool. Ja, vi måste ju prata efter sändningstid.
Liverpool rusar mot serieseger.
Rusar?
Ah, nu är
City, kommer ju leda Premier League innan Liverpool tar sig an Burnley om några timmar.
Ja.
City nu, spelar ju först.
Exakt.
Nu match mindre spelat.
Nu 2:30 är det City-Everton. Den ska du kommentera, Bojan.
Ja, jag ska sitta i studion.
Du ska inte kommentera.
Ja, men jag kommer kommentera om matchen. Så, men du kommer se mitt ansikte.
Har du, har du varit med om att Bojan inte kommenterar någonting någon gång? Det är klart en gång att kommentera.
Enda gången han är tyst är hemma i familjen.
Men för några månader sedan så pratade vi bara om City och Arsenal som de enda egentligen. Eller Arsenal som den enda utmanaren mot City.
Jag var inte här då.
Men hade du Liverpool på kartan redan då, eller vadå?
Jag hade ju Liverpool.
Inför säsongen,
alltså. Jag hade dem som 2.
Efterklokt.se kan man ju också googla.
Ja, eftersom de hade en sån tuff säsong i fjol. Mm. Och så tänkte jag att om han är kvar, Jürgen Klopp, då betyder det att han kommer hitta den här energin med rätt spelare. Och han har värvat in rätt spelare. Och det har gett honom en lyft. Han är tillbaka, du vet, blicken är där. Tron är där. Och nyförvärven har ju kommit in. Det som känns som alltså, Szoboszlai och ändå till och med som de värvar för i kaffepengar. De har ju kommit in och gjort skillnad på kort tid. Och det har gett honom lyft. Nu nya Conor Bradley har kommit in på slutet. Men jag hade Liverpool för att han är aldrig kvar någonstans där han ser att hans legacy skulle dö ut med ytterligare en dålig säsong. Så att det var min tanke, att Arsenal skulle få det tuffare för att alla vet ju hur de kommer spela. De kommer ta Arsenal på större allvar säsong 2. Så att, det är kul att vi har 3 lag i alla fall.
Men
är det 3 lag på riktigt? Kommer inte City liksom bara i slutändan?
Jo, jag håller med dig. Men det här får
tittarna bygga
upp.
Högt.
Jag vill att du ska kolla på Premier League.
Jag
ska
säga
att City har redan vunnit. Det är ingen mening.
Du behöver ha kvar jobbet, platser. Det är det handlar men, om.
Allt handlar om jobbet.
Är det på andra sidan vårdskålen då? Hur stor är krisen i Chelsea? Får Pochettino sitta kvar hela säsongen? Tränaren alltså.
Jag tror att han kommer sitta kvar hela säsongen. Men jag tror inte att han kommer inleda nästa säsong.
Du hade hört han säga något roligt.
Han sa i veckan alltså att de hade vunnit mot Villa borta i kuppen. Och säger han efteråt på en presskonferens. You must remember, this is a Chelsea. It is not Chelsea 20 years ago with all the Russian money. Det här är det riktiga Chelsea. Det andra var ju bara steroidpumpat av Putins polare.
Hans mittfält är 2,5 miljard har de spenderat på 2 spelare på det centrala mittfältet.
Jag har inga mål.
Spenderat 7000 miljarder senaste 2 fönstren.
Ja. Man får 27 års kontrakt. Man skriver för ett Chelsea, man är klar för 27 år. Man är där 62 år gammal. Jag sitter men bänken lite. 1 år kvar på kontraktet.
Men varför lyckas ingen med det här Chelsea då? Det är inte tränarfelet. Ingen lyckas ju med.
Alltså, det är
kommer de topp 6 kan de vara nöjda på pubbarna på Kings Road.
Det är väl ett jättestort systemfel och det är väl också i hela Chelsea egentligen. Och det som är lite problematiskt med Pochettinos uttalande också är ju, jag vet, Xavi sa ju ungefär samma sak. När Xavi berättade att han kommer lämna Barca efter den här säsongen, då uttryckte han samma sak, att folk förväntar sig 2010 Barca med 2020 förutsättningar. Där finns det ju liksom en viss skillnad i, men om man bara pratar pengar i Chelsea så finns det ju ingen skillnad i hur man spenderar. Det är snarare så att man spenderar mer nu än vad man någonsin har gjort.
Jon Dahl Tomasson och Jens Gustafsson är slutkandidater för förbundskaptenjobbet. Jon Dahl Tomasson, vad känner du där?
Jag känner om det är de två, Jens Gustafsson skulle jag välja.
Ja, spännande.
Varför?
Jag vill inte gå in djupare. Du hörde, jag var kort i mitt svar. Och när jag är kort så finns det inget utrymme att ställa en motfråga.
Vi pratar ju alltså, alltid det.
Vi måste prata om andra saker. Ja. Vi hinner inte annars.
Jag vill prata lite Champions League. För det är tillbaka nu. Det tycker jag är lite roligt. Bland annat Köpenhamn som möter City. Köpenhamn med svenska Rudbadadji. Ja. Det är kul.
Viktor Claesson.
Har de någon chans?
Jordan Larsson.
Ja, exakt.
Har de någon chans på överhuvudtaget?
Nej.
Punkt.
Ja, punkt.
Kort jag vill svar. Inte utveckla det heller.
Nej, kort svar.
Behöver man utveckla
Nej,
det?
Nej, absolut inte.
Och då är du nöjd med mitt svar också.
Yes. Jajamän.
Yes.
Då ska vi ta upp en annan snackis med dig.
Korta svar. Du ska börja med det här nu.
En annan Nej, stor det snack. Kommer inte hända.
En annan stor snackis i veckan har varit det blå kortet som nu har singlat upp som ett förslag där man ska kunna i en fotbollsmatch istället för ett gult kort som är en varning eller rött kort som är en utvisning kunna ge ett blått kort som är en 10-minuters utvisning. Det är på förslag i alla fall.
Ett blått kort som också, om man får man ett blått kort och sen ett gult kort så ska det vara ett rött kort.
Mm.
Bara så att alla är med på det. Det blir väldigt invecklat.
Ett blått kort och ett rött kort och ett gult kort, då blir det Djurgårdens tifo.
Precis.
Så det är glasklart vad det här blir. Blå kort, blå piller. Mycket hålla reda på nu, Bojan. Va? Du har ju blå piller.
Jag är inte i din ålder än, alltså. Du pratar för dig själv.
10 minuters utvisningar, ska vi ha det eller inte?
Men snälla. Helt ärligt, har vi kommit hit? Vill vi förstöra fotbollen ytterligare? Vill vi ta bort alla känslor som finns? Vi ska bara hitta saker att klaga på och diskutera. För mig är det icke-fråga. Och sen, folk, det kommer ju finnas ett annat läger. Du vet, de här som vill uppfinna varmvatten, fast det finns redan där. Åh, de klagar så mycket. Vad är det för förebilder till våra barn? Vad är du för förebild? Kolla inte på fotboll då, helt ärligt. Varför ska alltid de här bästervisarna gå in på sociala medier för att få en liten like? Och hela dagen jag har nu upprymt kollat på det här, vilka jävla förslag jag la ner. Det är inget jävla förslag överhuvudtaget. Blå kort i fotboll, 10 minuter. Okay. Ännu mer inkonsekventa beslut.
Blå kort, precis, det är ju lite problematiskt att det är ju redan, alltså, det diskuteras ju jättemycket kring nästan varenda gult och rött kort som ges, och då ska man liksom införa ett nytt kort som man också ska diskutera jättemycket, och sen ska ju det här blåa kortet ska ju också ges då vid, om man klagar på domaren eller om man, om det är en, liksom en
sportsligt uppträdande,
spelförstörande,
ja. Eller man gör som Bojan gjorde under sin karriär, ligger ner och fejkar skador. Det ska ju bort från fotbollen, Bojan.
Ja, och klaga på domaren. Ja, och ut även innan avspark.
Ska jag också komma ihåg
att alltså, känslan är borta. Alltså, helt ärligt, för en domare, det handlar om spelförståelse. Många domare är på med att du är kritisk mot oss och allt, men döm bättre då. Ganska enkelt.
Var bra, var inte dålig.
Nej, men alltså, helt ärligt, man får ju skit i studion om man är dålig. Man får skit på en fotbollsplan om man presterar dåligt. Det handlar om ett yrke. Det handlar inte om personen. Eller hur?
Det
som här, jag gillar er, men ni kanske inte är bra på era jobb. Eller hur? Ni förstår ju mig, eller hur?
Ja, absolut.
Ja.
100%.
Alltså, jag menar inte det egentligen.
Nej.
Om jag ska försöka vara lite bra på mitt jobb ska jag bara säga att FIFA har ju kommenterat det här blåa kortet som snackas om att det ska införas på prov, och de tycker att det är incorrect and premature. Mm. De kommer inte tolerera att man börjar testa det här på professionell nivå.
Ja. De vill inleda med FA-kuppen först som en liten försökskanin.
Ja,
så var det de pratar om i England. Mm.
Ja, nu måste jag gå och googla vem som uppfann varmt vatten som du precis gjorde en referens till.
Det är ett jugoslaviskt uttryck, säger jag.
Okay.
För oftast när man är serb ser man serbiskt, när man är kroat man ser kroatiskt, när man är bosnisk man ser bosniskt. Men det är ett uttryck från före detta Jugoslavien som är direkt översatt till svenskan, vilket är bra ju.
Grymt. Stort tack för att du ville komma hit den här veckan, Bojan.
Är jag klar? Vet du vad jag är besviken på?
Nej, vad är berätta?
Axl Rose fyllde år i veckan.
Ja.
6 februari.
Okay.
Likt jag.
Ja.
6 februari. Ingen grattis, ingenting. Skit i mig med Axl Rose! Det är inte rockklassiker det här.
Blått kort till rockklassiker.
Ja.
Kontring, crossboll och kupong. Välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Här är rockklassiker, programmet där vi pratar fotboll varje lördag 10-13. Micke, Jonas och Therese här. Mm. Apropå kupongen, Jonas, vi är ju med i tips SM.
Ja,
eller,
exakt.
Eller så här, vi har ett lag i alla fall.
Jag ångrar att jag gifte mig och jag ångrar att jag gick med i tips SM. 7-1 förra veckan, nu är det revansch som gäller. Jag har 3 säkra hemmasegrar de 3 första matcherna på kupongen. Nottingham, Liverpool och Spurs.
Vill ni ta rygg på 90 minuter plus tilläggstid kan man göra det. Då är det bara att titta på lite viktig information där. Att Jonas och musik DJ Peter, som också är med i vårt lag, dra ner vårt lag. Och jag och producent Janne håller fanan högt med 8-1 förra veckan. Så är det. Nu ska vi prata lite mer om sociala medier. För vi har örat mot marken och ser vad som trendar under veckan. Ett helt sjukt klipp som har dykt upp nu senaste tiden faktiskt.
Ja, men det var ju under Rayo Vallecanos match mot Sevilla som Lucas Campos skulle ta ett inkast, Sevilla-spelaren, varpå då ett Rayo Vallecano-fan sträcker sig fram för att man sitter väldigt nära, nära fotbollsplanen på den här arenan. Och då är man ju också då när man ska kasta ett inkast och håller på att böja sig ner och plocka upp bollen och sånt där, så är man ju väldigt nära de supporterna som sitter front row så att säga. Så han böjer sig fram, en kille, och petar honom i rumpan, helt enkelt.
Vi har ett litet ljudklipp på det här. In the 33rd minute of the first half,
as Lucas Ocampos prepared for a throw-in. A teenage fan in the front row put his finger on the Sevilla player's backside. Startled by the unexpected touch, Ocampos turned around to confront the young spectator and promptly informed the referee, Hernandez Maiso.
Alltså han är, det, vi pratar inte en treåring här nu eller en fyraåring. Alltså fanet kanske är 14, 15.
En högst medveten handling, ja, får man säga.
Förstå vad förvånad. Du ska lägga ett inka så helt plötsligt får du ett finger i röven. Är inte det jättekonstigt?
Är det ju fruktansvärt?
Här saknar ju supporten totalt fingertoppskänsla. Så här gör man ju bara inte. Det är bedrövligt. Och vad kul när han berättar den här reporten. On his backside, when he promptly turned to the referee. Är det kung Charles finger eller? Säg vad som har hänt här. Såg du det här live?
Nej, jag såg det direkt när det började cirkulera på sociala medier. Det var ju en jättestor nyhet och Campos själv var ju rasande på det här och sa det att han hoppas att han blir både straffad och utbildad, den här unga killen, att han tyckte att det här får ju bara absolut inte hända. Och det kan man faktiskt hålla med om. Även om det går att skratta åt det för att det är lite sådär finissigt med ett finger i rumpan, tycker folk. Så
skönt
går det ju
också.
Ändå att... fy fan. Så går det ju ändå att liksom hålla med om att det här är ju inte okej på något
Kolla
sätt.
Kolla på statan, spela fotboll. Allting ingår när du spelar. Det
här kan ju inte hända i allsvenska. Vi sitter ju för långt ifrån...
Bra eller dåligt?
Jättebra. Jag sträcker ett långfinger till den här supporten. Så här får man inte göra på riktigt. Gult kort, blått kort, brunt kort.
Och alla närmast på telefonen, direkt från supporterrummet, från den svenska föreningen för Manchester City, OSC Citizens of Sweden, Andreas Larsson. Hallå där.
Ja, just det. Hej. Tack för att jag får vara med.
Hur länge har du hållit på City? Höll du på City när de var skit eller hängde du på nu på slutet?
Jag har hängt på mycket, mycket länge genom de dåliga tiderna, de ännu sämre tiderna, riktiga skittider. Och nu är det som att vara i sjunde himlen.
Ja, respekt.
Det går lite internt rykte på redaktionen att du är Sebastian Larssons brorsa, alltså landslagsspelaren Sebastian Larsson. Kan du bekräfta det?
Jag vet vem det är och jag kan dementera det av hela mitt hjärta.
Men du säger ingenting för att det är mycket roligare om du är det. Så nu leker vi. Vi kör på det. Hörru du, City som vi för några månader sa så här, de kommer segla igenom den här serien. Möjligtvis att Arsenal kan hota. Nu är det Liverpool som toppar.
Ja, så är det. Jag tror att guldstriden kommer att stå mellan City och Liverpool snarare än Arsenal. Jag tror att Liverpool är jämnare. Och ja, mer djup i sin trupp.
Jag skrev en krönika, Andreas, förra veckan. Apropå just den här titelstriden, om det nu blir någon. Och så skrev jag i den krönikan att i slutändan är det alltid så att alla i Premier League som inte sitter är fattiglappar och förlorare. Kommer det bli så den här säsongen också?
Jag hoppas du har rätt, men... Det är väl många City-supportrar pratar om just det här att det spelar inte så stor roll vad som händer under hösten och i december. Sen när våren kommer med matcher var tredje dag, då City drar ifrån. Så att, ja.
Och nu har ni ju både De Bruyne och Haaland från start och era vårsäsonger brukar vara de bästa. Så att allt ser väl, det ser väl ut som Bob's your uncle, hur lätt som helst.
Ja, precis. Allt ser ju bra ut. Alla lampor lyser grönt. Som du sa, skadeläget är ingen borta förutom Haaland och De Bruyne. Så även Stones har ju varit borta och är viktigt laget. Och sen... Vi lyckades ju göra mål på White Hart Lane, nya White Hart Lane. Vann med 1-0. Så när vi har klarat det finns inget kvar. Inga hinder kvar. Utan...
Skönt. Och sen möter ni erkänt hemmastarka Köpenhamn i Champions League nu på tisdag. Hur går tankarna där?
Ja, det blir en utmaning. Jag var där i första säsongen när vi hade dem i gruppspelet. Och då blev det ju 0-0. En ganska tidig utvisning för City igår med sig åkte ut. Jag tror väl att det går bättre denna gången. Det kändes som då var det 0-0 var ett resultat som båda lagen behöll hedern med. Jag tror City kommer gå ut hårt och jag tror de kommer att vinna. Jag tror Pep kommer med ett starkt lag också. Mm.
Nu alldeles strax, 13.30 redan, första fighten ut. Manchester City, Everton, hur går det?
Ja, imorgon är det va?
Nej.
Nej, den är idag.
Nej, sorry.
Det är jag den som första matchen idag.
Ja. Mm. Tidig avspark, gillar inte dem i sig. Men den gången Ja, en positiv känsla. Jag tror det kommer att gå bra. Vi slog dem alldeles nyligen här precis innan nyårsafton på Goodison Park. Och där har vi haft problem mot Everton.
Okej, ge ett resultat nu då.
3-1 City.
3-1 City. Grymt. Då tar vi med oss det in i den här lördagen. Stort tack Andreas Larsson från Citizens of Sweden. Vi på återhörande får vi säga.
Ser fram emot. Tack själva.
Micke, Jonas och Therese är här. Nästan lika ikoniskt program som The Special One när det pratas om tränare är i fotbollsvärlden. Och The Special One när vi pratar tränare, det är ju José Mourinho.
Vill du ha någon slags kör här som José Mourinho?
Mourinho! Honom ska vi ha! Underbart!
Men är inte han en av de absolut största liksom, ikoniska tränarna som har funnits? Och nu fick han sparken från Roma, men han är ju ändå helt fantastiskt, eller?
Det är alltid någon annans fel när Mourinho hamnar i blåsväder.
Så är det absolut.
Vilken klubb han än får sparken från, det är alltid någon annans fel. Ibland är det till och med medias fel att han får sparken.
Men den här gången sa han ju i princip att det var hans eget fel. Ja. För att han sa att den här gången, eller det var egentligen när han tog över Roma, så var han redan inne på det här att han är ett offer för bilden av honom och för allt han har gjort. Mm. Att man liksom förväntar sig det här med att han är the special one, att han ska fortsätta uträtta liksom stordåd med klubbar. Och det har han ju inte lyckats med de senaste åren, får man ändå säga.
Alltså, det är någon annans fel.
Men de senaste åren, okej. Okay.
Ja. Både hans och någon annans fel.
26 stora troféer, inklusive Champions League och 3 stycken Premier League. Han har gått 9 år utan förlust på hemmaplan med Porto, Chelsea, Inter och Real Madrid. 107 stycken lag alltså misslyckats att slå honom på 150 olika matcher. Alltså, det här är ju siffror som visst, senaste 5 minuterna så kanske han inte har vunnit. Då,
jo, men alltså, de senaste åren får man ändå säga har ju Mourinho haft det tufft.
Fotboll är som ditt sexliv, Micke. Det är en färskvara. På senare år så är han ju inte the special man. Tiden har ju sprungit ifrån honom lite, exakt som ditt sexliv också, Micke.
Men jag har en sån här grej med Mourinho att jag har alltid avskytt honom. Alltså från botten av mitt hjärta.
Varför då?
Aldrig tyckte om honom. Dels för att han tog trippen med Inter. Då blir man ju rasande.
Som milanista, du håller ju på Milan.
Så jag håller på rivallaget. Men också för att jag alltid tyckte att han har varit så fruktansvärt oskön. Och jag tror att det hänger ihop med att han har ju varit så väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Det är ju en av de största tränarna i modern tid. Så är det ju. Och bästa. Och då har jag inte tyckt att det liksom... Då har jag inte köpt hans jargong, för jag har inte tyckt att han har passat sig. Däremot de senaste åren, när han liksom har varit ganska dålig och det har gått ganska... Liksom, när ett lag värvar honom så är det inte så här, yes, vi fick Mourinho, utan det är så här, åh herregud, vad har vi gjort? Så var det ju med, liksom, med Tottenham, det var så med Roma, när det liksom kom ut att det skulle bli han. Och då tycker jag på något sätt att han fortfarande hänger i med den här liksom jargongen och den här svansföringen och allting. Då blir det ju liksom kul på något sätt. Ja. Så senaste, säg 2 åren, så har jag vänt. Och är så här, nu när han fick sparken från Roma så känner jag bara att någon annan Serie A-klubb, Gud förbjuder Milan, men någon annan måste plocka honom för att han måste vara kvar i Serie A.
Får ett breaking news här. Mourinho klar för Milan.
Nej, däremot ska ju Milan plocka Conte, vilket inte heller är en bra idé.
Så att det är en sur person.
Det är skit eller skit.
Ja, vi har lite ljudklipp här bara för att summera José Mourinhos fantastiska fotbollskarriär i 90 minuter.
I understand you're feeling the pressure.
I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. I read a lot of times that I have to prove a lot in English football. Sir Alex is the only one European champion in this country. Nobody else.
Live from London.
Han var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Mats Liljenberg, välkommen till programmet.
Ja, tusen tack.
Du ska ju se Fulham idag. Går inte du på The White Horse med Fulhams huliganer? Går du på Crabtree?
Ja, precis. Den lite mer sansade puben i Fulhams färger. Det är lite mer civiliserat och kanske inte riktigt lika huliganmässigt. Men de har goda pints och det är en bra uppladdning inför matchen. Och kanske blir det en bacon roll också, vem vet.
Du har ju lite av en tradition att springa på svenska tränare på de där pubbarna. Det är ingen sån nu?
Ja. Nej, idag tror jag inte. Det blir något sånt, nej. Men det blir annat trevligt.
Vad pratar man om i London, Mats?
Ja, men det har varit mycket snack om Wonder Kids här. Och apropå Fulham så hade ju de en av de yngsta debutanterna i Premier League i form av Harvey Elliott, som min son faktiskt har spelat med när han spelade i Fulham där i unga år.
Hur gammal är han nu? Alltså inte din son utan Elliott.
Jag vet inte hur gammal han är. Min son är ju 20 nu, så jag tror Harvey jag tror han var ett år äldre än Gustav faktiskt, så att han är nu 21 nu.
Right. Men vänta, han fyller 21 i april.
Mm. Ah, det är så pass. Ja.
Han kan vara din son också.
Det har varit mycket snack den här veckan om Uniteds Wonderkids, Garnacho som är 19 och så Maino där då som är 18. Som har gjort stora avtryck det senaste. Och så har vi vårt svenska Wonderkid som har blivit klart för Tottenham också, Lukas Bergvall.
Just det,
kul.
Som var på läkarundersökning här och kommer ansluta till Tottenhams trupp i sommar då. För att han var ju 17 när fönstret stängde och så fyllde han 18 efter, så de kunde liksom inte värva över honom förrän i sommaren. Men det har florerat ett skönt klipp på sociala medier här i England. När Bergvall var på läkarundersökning i Tottenham och Ange Postecoglou, tränaren, kommer in där och skakar hand med honom och hälsar honom välkommen och ser fram emot sommaren när Lukas ska ansluta på riktigt då till Spurs.
Mm. Vad är för liksom förhoppningarna? Är han liksom, kommer frälsa det där eller?
Nej, det tror jag inte. Tottenham har ju börjat bygga nu. Jag läste någon artikel där på Spurs hemsida om att de har ju värvat ett par youngsters där som de ser som Tottenhams framtid. Men de ska ju träna med A-truppen och kommer väl förmodligen att hålla till i U21 en hel del också, kan jag tänka mig, till en början.
Men vad tror ni? Tror ni om Lukas i Tottenham? Kommer han?
Alltså jag tycker att det där är jättesvårt. Alltså det råder ju inga tvivel om att han har en enorm potential. Det säger ju inte minst alltså, av vilka klubbar som faktiskt har varit med och scoutat och velat köpa honom och väldigt gärna sett till hur sura de är i Barcelona på att han inte valde Barça i slutändan. Men jag tycker också att det är svårt utifrån att man har inte sett honom jättemycket.
Nej, man har
sett att det finns liksom en enorm spelförståelse, han har en jättefin passningsfot, han har jättemycket kvaliteter. Men jag har jättesvårt att här och nu se att han ska vara en Premier League-spelare om ett år.
Mm.
För att han har spelat för lite även i Allsvenskan.
Han har ju en samlad liksom mental kapacitet. Det är en bra kille och väl uppfostrad och sådär. Men det var som Alex Ferguson en gång sa, legendarisk Manchester United-tränare. Om det är en bra värvning, ingen aning. Fråga mig om 2 år. Vi vet ju inte. Men han, potentialen som du säger, Therese, det har han ju verkligen, Lukas Bergvall. Ett Djurgårdshjärta.
Det är lite vad vi säger om Mats också. Vi får se om det är bra att du är med här. Men först om 2 år. Vi vet att du är med nästa lördag i alla fall.
Det är jag definitivt.
Nu är vi också Disco Kristoffersson från konkurrenten Aftonbladet.
Ja.
Känner rivaliteten er journalister emellan?
Verkligen inte.
Men nej.
Vi har varit kollegor länge på
kompisar.
Expressen.
På väg hem från Spanien, Marbella och träningsläget. Fick du tag i mina taxfri grejer då?
Ja, jag missade dem. Men vi får ta den nästa resa. Ja.
Skönt väder där nere.
Ja, det var det. 2 dagar i alla fall.
Det var du och så var det AIK, Göteborg,
Malmö, Häck. Norrköping.
Ja,
så har vi Bayern.
Mm.
Ja,
det var liksom några av de allsvenska lagen som var där på träningsläger. Exakt. Du satt som en murvel i någon buske och försökte snappa åt dig. Vad var det göttigaste du fick med dig därifrån?
Nej, men det göttigaste var väl att AIK fick ju landa den här värvningen då, Ismaila Koulibaly från Sheffield United i Premier League. Han har ju varit i Sarpsborg tidigare och Berntsen då, sportchefen i AIK, sålde ju han till Sheffield United för 50 miljoner en gång i tiden. Nu har han fått lite speltid där i Premier League och nu lånar de tillbaka honom fram till sommaren. Det var meningen att han skulle komma in där till Marbella och ansluta. De hade bokat flygbiljetter ner.
De hade bokat bord på Peppers Bodega, tänkte jag säga.
Han hade ju afghanskt pass, blev ju struligt där.
Men det blev faktiskt visumstrul. Så att han ansluter här till Kalla Sverige istället i veckan.
AIK som lånar honom men har väl en option på att köpa honom till ett bättre pris om han trivs och det går bra, eller?
Nej, men jag tror att hans kontrakt går ju ut med Sheffield United, så de har gjort det här, så det går det bra så har de ingen option, men då kan de ju ta honom på free transfer. Men nackdelen där är att någon annan klubb kan ta honom, det går bra också, så det får inte gå för bra.
Men är det nyckeln till för AIK att undvika kvalspel?
Ja, jag tror att i alla fall är nyckeln till att det ska gå bra, för han är en väldigt bra spelare. Han kan spela som 10, kan spela som 8, kan spela som 6 på mittfältet, så att det är en bra spelare.
Men baserat på bara, alltså, det är ju jättelångt kvar såklart, men baserat bara på där du har sett av AIK hittills, vad talar för att de är bättre i år än förra året?
Nej, men det tar för att de har fått in en del kvalitetsspelare. Sen tror jag kommer det bli svårt att få ihop det och liksom utmana om SM-guldet. Men jag tror att topp 5 ska de nog sikta på i första hand. Och topp 3 om de får in alla de här, eller om de får träff på de här nyförvärven som har kommit in. Men nej, det jag såg i Marbella är inte så här wow.
Nej, det såg inte jag, har inte jag sett på flera år. Du sa topp 3, kan du skriva på här då? Jag har på signera en lovad topp 3-plats för mitt AIK. Underbart.
Det ska vara senaste nytt om svenska förbundskaptenen i fotboll. Det är två stycken som är...
Ja, men så här är det. De har ju identifierat ju två slutkandidater då. Jon Dahl Tomasson i Blackburn och Jens Gustafsson i Pogon Session i Polen. Nu har jag förstått det som att Tomasson ligger väldigt bra till att få det. Han är liksom Kim Källströms favorit, fotbollschefen där i svenska landslaget. Och tycker om mycket hans fotboll. Grejen är att han sitter ju fast i ett kontrakt med Blackburn, men... Det har ju kommit ut i England här att han är på väg bort för att det har varit stur med ekonomi och sådär. Så att det skulle, jag skulle förvåna mig mycket om de inte presenterar Jon Dahl Tomasson här i, om någon vecka.
Skriv på här också Tomasson.
Ja, men grymt. Disco Kristoffersson, Aftonbladet, stort tack för att du ville komma med det senaste. Vi vittjar dig lite för att få det göttigaste från fotbollsvärlden.
Ja, men det är bra. Alltid trevligt att vara här.
Och nu stormar det kring Malmö FF. Naket och nollning i samma mening. En inkilningsprocess som har fått en hel del rubriker och arga ordförande.
Ja, några MFF-spelare kom ut på en träning i kalsonger och värmde upp i bara underkläder alltså. Och Henrik Rydström fick ju frågor om det här direkt och sa att det här, jag har sett bra mycket värre saker på inkilningar och det här. Jag tror inte att någon av killarna har tagit illa upp, men jag ska kolla med dem efteråt. Och sen så var det Fotbollskanalen som var bra på det och ringde till klubbens ordförande Anders Pålsson som tyckte att... det här var absolut inget bra. Han har pratat med Daniel Andersson som är sportchef i MFF och sagt att det här får aldrig hända igen. Han säger bland annat att gubben blev förbannad och satte kaffet i vrångstrupen, kan jag säga. De är anställda och har sin anställningskontrakt, code of conduct, och de vet hur de ska uppträda. Han menar att det här är inte förenligt med deras värderingar, för han tycker att det här är någon slags förnedringsritual.
Alltså, okej, jag vill bara plocka in här nu att så här, vi pratar om ett svinvältränade killar i Spanien som springer runt i speedo med sitt sexpack. På vilket sätt är det förnedrande? Jag vet inte.
Jag har inte tolkningsföreträde. Jag är inte en 18-årig spelare i Malmö FF, så jag vet inte.
En sak om de hade skickat mig, om jag ska springa i speedo, så då hade jag nog känt så här, nah.
Det har varit förnedrande för oss som fick sitta på.
Exakt,
jag vet vad förnedring inom fotboll är. Jag har säsongskort på AIK. Förra året var total förnedring. Jag önskar att jag hade haft kalsonger förra året. Ja. Men det här är ju såklart värdegrund. Jag måste bara ge Rydström, Malmö FFs tränare, en poäng här. Vad han gör här, han tycker säkert inte att det här är okej, men han skyddar sina spelare, han skyddar gruppen. Det är hans första prio, det är vad han ska göra. Sen får ordföranden prata med sina sponsorer och allt vad han vill, va?
Jag kan tycka att ordföranden kanske måste säga så också. Men så här, visst, det finns grader i det här helvetet och det finns inkilningar som absolut inte är okej och som är förnedrande. Men det här på riktigt. Det var så här. Jag vet, det är min
jag kan del. Tycka att det är rimligt. Han säger att det är otidsenligt och för tankarna tillbaka till gamla tiders internatskolor. Ja. Jag kan förstå honom.
Kalsonger i Nazi-Tyskland. Det här, ja, men det är så fruktansvärt. Det är en sån djup. Det här är ju Amnesty, grip in här.
Jag tror vi får byta ämne. Vi ska
är det sant?
Ja, nu är det dags för veckans säkra.
Micke, får jag ta på mig mina byxor nu?
Ja,
veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Vill du rygga 90 minuter plus tilläggstid i Tips-SM, så är det bara att söka upp oss. Succésresultat förra veckan. 8 på mig, 7 på dig Jonas. Men, det är det som är härligt med fotboll, att det kommer nya chanser den här veckan. Har du varit veckan säkra?
Absolut, ja. Jag har en riktig källarfight. Alltså, vi snackar inte Fritzl i Österrike, utan en riktig nedgångsstrid. Match nummer 5 på kupongen. Lilla Luton på The Kenny, Kenilworth Road, möter Sheffield United. Bägge var ju dömda på förhand. Men faktum är att Robbie Edwards, Lutons tränare, har gjort något riktigt bra av det där lågbudgetlaget. Mm. Jag var där med Millwall och såg Luton Millwall på en match på Kenilworth Road. Arenan är fruktansvärt tät och det hjälper Luton till den här segern. Jag tror på säker seger i den viktiga bottenmatchen hemma mot Sheffield United. Match 5, säker hemmaseger.
Jag har ju sågat Luton hela tiden, ja. Men efter krysset mot Newcastle, jag kommer också säkra den faktiskt. Jag kollar lite på match 9 istället. Hull tar emot Swansea och Hull har faktiskt steppat upp lite på senaste tiden och har 2 raka nollor som de har hållit. Jag tror att de kommer promenera över Swansea. Så att säker hemmaseger i match 9. Vi inledde någonstans i ett ganska makligt tempo. Där vi pratade om Nations League och nya förbundskaptener och annat. Vi har hamnat i dödens grupp. I division 3.
Den dödtråkigaste gruppen.
Azerbaijan, Estland och något av Slovenien och Slovakien.
Slovakien.
Slovakien, ja, precis. Det är för knasigt för att ens fundera på det. Och nu möjligtvis med Jon Dahl Tomasson som ny förbundskapten.
Otroligt tycker jag.
Ja, kanske. Eller, så här, jag tror att det är ett drömgig som han kommer till. Att, så här, noll förväntningar. Han är sist på listan. Det är bara in och köra. Mm.
På tal om drömgig, den här roliga grejen i Spanien, eller som inte är roligt men det blir tragikomiskt. Supporten som stoppar in ett finger i rumpan på Ocampos. Vad var det, vilket finger var det? Jag har inte sett det där än.
Det ska spela, ska dra ett inkast och då är det en supporter på läktaren som petar på rumpan. Jag vet inte om det är i rumpan. Jag tror vi ska vara tydliga med så här.
Av hans reaktion att döma så är det nog i. Och han pratade också själv efteråt och Campos om att han har döttrar och han vill inte att sånt här ska hända dem. Och att liksom, han liksom, för honom var det här verkligen en stor och obehaglig upplevelse. Mm.
Tror ni att han vände sig om och sa det? Hörde, stopp min kropp.
Ja. Någonting sa han ju, men vi vet inte exakt vad han sa. Mm.
Stopp på kropp. Bojan Djordjic har också varit här.
Det på tal om rör inte min kropp, absolut. Han tar ju över rummet, det finns inget syre kvar här. Bojan är här.
Ja, det är roligt, vi har pratat lite United såklart. Man pratar om att man ska riva Old Trafford och bygga en ny stadion. Det tyckte han var en bättre idé än att Liverpool vinner ligan fem år.
Ja, såklart. Mm. Old Trafford är ju piss.
Men alltså, det finns ju en historisk anknytning i Old Trafford. Ska de bygga en plastarena?
Alltså jag är ju i samma situation. San Siro, nu får ju inte San Siro rivas i Milano alltså. Men Milan vill ju ändå bygga en ny arena, en helt annan arena. Det är klart som fasen att det finns liksom ett känslomässigt jobbigt, liksom, det är inte kul.
Nej.
Men det är ju bättre än att Liverpool då för Uniteds del vinner ligan fem år i rad. Ja, supergivet.
Vi pratade också med honom om det här nya förslaget om det blåa kortet som diskuteras just nu i fotbollens värld. En 10-minuters utvisning. Vi har det gula, det är en varning. Ett rött, det betyder hemgång.
Mm.
Och sen det blåa kortet.
Blåa kortet skulle vara bra i svenska barnfamiljer. Men gör man något dumt, ut 10 minuter, skambrån, sinbin eller vad de kallar det för. Kanske, jag vet inte. Det ska ju testas i lägre serier, det här blå kortet. I banden har man det, i rugbyn har man det.
Så här tyckte Bojan. 10 minuters utvisningar, ska vi ha det eller inte?
Men snälla. Helt ärligt, har vi kommit hit? Vill vi förstöra fotbollen ytterligare? Vill vi ta bort alla känslor som finns? Vi ska bara hitta saker att klaga på och diskutera. För mig där är det icke-fråga. Och sen folk, det kommer ju finnas ett annat läger. Du vet, de här som vill uppfinna varmvatten fast det finns redan där. Åh, de klagar så mycket. Vad är det för förebilder till våra barn? Vad är du för förebild? Kolla inte på fotboll då. Helt ärligt. Varför ska alltid de här bästervisarna gå in på sociala medier för att få en liten like? Och hela dagen jag har nu upprymt kollat på det här, vilka jävla förslag jag la ner. Det är inget jävla förslag överhuvudtaget. Blå kort i fotboll, 10 minuter. Okay. Ännu mer inkonsekventa beslut.
Jag tycker att han är ändå lite, han vacklar lite i åsikten, eller? Vad känner ni?
Men jag håller verkligen med Bojan. Är det någonting som vi älskade att göra när vi jobbade ihop, jag och Bojan, så var det ju att liksom gadda ihop oss. Oavsett om vi höll med varandra eller inte, så älskade vi att gadda ihop oss mot Claes Andersson, kommentator som också var programledare för det magasinprogrammet som vi hade. Men den här gången så kan jag faktiskt helhjärtat säga att jag håller med honom. Jag står helt på hans sida här.
Bra. Så är det. För vi är också emot programledaren i det här programmet.
Exakt.
Snart blåser domaren även i den här matchen. 90 minuter plus tilläggstid börjar lida mot sitt slut. Fotbollsshowen har varje lördag 10-13. Här är Rocklasker med Micke, Jonas och Therese. Sista frågan återstår. Vad gör ni i helgen, Therese?
Jag kommer ha väldigt mycket ångest imorgon när Milan ska möta Napoli. Mm. Viktig match, stor match, kommer bli jättejobbigt. Och dessutom spelas den samtidigt som finalen i afrikanska mästerskapen som jag väldigt gärna vill se. Så att det blir också, kommer slitas där. Men innan dess så har jag två vänner som är så väldigt, väldigt vänliga att de ska ta med mig. Vi ska ska iväg direkt härifrån och bo på en hotellsvit och bara beställa in en massa room service hela kvällen och dricka vin och ha det mysigt.
Mm. Magiskt. Jonas?
Ja. Jag ska väl ta en burköl i tunnelbanan. Jag ska sätta mig på fantastiska AIK-baren Tegelbaren ute i Solna och knoppa ihop ett 64-radiosystem till Tips-SM. Och jag har några säkra matcher. Nu kommer jag vinna pengar så jag kan ta in på samma hotell som Therese. Ja. En annan helg alltså.
Jag åker hem till Villa.
Jag snälla förstör inte den här helgen.
Också.
Villa, Volvo och Vove ska jag till. Skotta snö snabbt som bara attan, för sen är det City Everton för mig som gäller.
Ja, vilken fight. City Everton 1:30. Oj!
Nästa vecka, Jonas Olsson i 90 minuter plus tilläggstid. Häng med oss då.